Varmt välkomna alla rondens lyssnare till avsnitt 148. Det är sportlovsvecka, men vi har spelat in ett tidigare avsnitt här med Anders Ternhag som vi tyckte var så kul att ha med i ronden.
Ja, hej, kul att vara här.
Tja, Anders.
Det är liksom som att din röst är bekant för vissa.
Ja,
det är så skönt att vi slipper presentera dig och dra din backstory och sånt där, eller hur?
Ja, men det tackar för.
Jag är också med, jag heter Rebecka.
Och Totte och Andreas är inte här idag. Hörrni, vad har vi på trikotillomani? Jag älskar det ordet.
Det är ett väldigt svårt ord.
Jag är besatt av det ordet som barn.
Jaha.
Min pappa är ju psykiater. Han pluggade till läkare när jag var liten. Men han gjorde väl sin ST när jag gick i mellanstadiet eller något sånt, antar jag. Och hemma hos oss så fanns det någon liksom bok med diagnoskoder som jag tittade i ibland.
DSM-manual?
Nej, eller? Inte nej. DSM, utan det måste ha varit någon typ så ICD-lista typ. Och då fanns det någon del där det var liksom så här roliga, konstiga diagnoser, typ så biten av en alligator och sånt som jag tyckte var kul. Också att jag ju var besatt av ordet trikotillomani och att det var så himla härligt att säga. Men det verkar inte vara så härligt att ha.
Förstod du då vad det innebar? Utan det var bara, eller var det bara ordet?
Nej, men det var hela grejen, men det var ju ordet tror jag som lockade in mig.
Är inte det lite onomatopoetiskt?
Det är det för att trikotillomani är ju att man maniskt drar ur sitt hår.
Men låter inte lite
Nej, men onomatopoetiskt är väl att det låter som så som det,
ja. Nej, det är mer visuellt tycker jag att det är lite onomatopoetiskt.
Det vill säga
visualisera vad man håller på med.
Det är toppenord i alla fall.
Men vad är det för något då?
Det är att man drar ut sitt hår.
Men varför gör man det?
Det vet jag inte riktigt.
Nej.
Man inte kan låta bli antar.
Men är det att man drar ut faktiskt hårtestar?
Ja.
Alltså man rycker?
Ja.
Jag tror att det är att man rycker precis hår. Man kan också rycka ögonbryn,
precis,
man rycker hårstrån, man rycker liksom...
Det kan vara ögonfransar.
Ja, exakt.
Skägg säkert om man har det. Och ofta kan man få kala fläckar och så.
Tics. Ett liksom.
Är det tics?
Eller är det en mani?
Det heter. Det är väl inte en mani, men... Alltså är det en, men det hör väl till tvångs...
Tvång, exakt.
Ja, det hörs väl till OCD-paraplyet.
Japp.
Tror jag. Totte, vad fan...
Ja, men Totte inte tyvärr, men jag såg nämligen i journalen en patient som hade det. Nu såg jag inte att han hade det så att säga aktivt utan det, patienten hade andra grejer just nu, men därför blev jag intresserad av ordet. Har vi några andra såna här härliga ord som du fastnade för i ICD-listan?
Nej, alltså det där var väl liksom det som var störst för mig.
När du var fyra år och kollade.
Nej, jag var större än så. Jag tror jag gick kanske i mellanstad.
Men ett annat ord som är fint, det är imposter syndrome.
Är det ett fint ord?
Ja.
Att man känner sig som en bluff på jobbet.
Ja, men,
eller i livet.
I livet. Man väntar på att bli avslöjad. Mm. Det betyder det, va?
Ja, är det det? Ja. Vad har vi på det då? Är det kanske något mer vi kan
prata om mig. De flesta har ju imposter syndrome. Det är bara att jag tror att för mig så är det också sant.
Men vänta, vad är det så? Imposter syndrome, alltså det är inte specifikt för sjukvårdläkare utan det är ett allmänt ord. Ja.
Alltså så här, det är ju inte ett syndrom. Nej. Det här är ju en term som någon har myntat för känslan av att man känner sig som en bluff.
Ja,
det är ju inte en sjukdom
Pratar om.
Nej. Bra, inte en ICD-kod eller en DSM-kod.
Nej.
Men
det ens ett psykologiskt begrepp? Jag vet inte, är det mer ett populärkulturellt begrepp?
Ja, så känns det.
Ja, tror jag.
Du får fråga din pappa när du lämnar tillbaka nyckeln till mottagningen idag.
Men det är nog väldigt vanligt.
Ja, det tror jag.
Men om ni applicerar på er själva, känner ni er som en bluff?
Ja, absolut.
Vet du så?
Ja.
På jobbet.
Alltså inte i alla situationer men ganska ofta.
Men vad menar du då? Menar du att du liksom är bra på att fake it till you make it? Eller att du liksom...
Jag känner ofta att jag bara kan jag tillräckligt mycket som jag borde. Och är det pinsamt att jag inte kan? Eller det jag inte kan? Alltså jag menar, jag vet ju att jag inte kan mycket saker. Men är det liksom... Är det rimligt att jag kan så här lite? Eller borde jag ändå kunna mer?
Och vem är som avgör det? Alltså är det liksom upp till dig själv? Det är så mycket man ska kunna som läkare.
Ja.
På alla nivåer.
Ja.
Mm. Och som AT är det ju så bredast.
Jo, absolut. Men då, det, jag har ju också mest slack eftersom jag får ju fråga om allt. Och det är ju räddningen.
Mm.
Det är ju också väldigt skönt att vara på den nivån där det förväntas att man ska fråga om allt.
Mm.
För då behöver man ju inte... Alltså, då kan ju jag gå och vara orolig och så ska jag ju ändå stämma av. Så mm. gör ju ingenting.
Nej.
Att jag känner så riktigt.
När tror ni liksom under yrkeskarriären att man har störst liksom imposterkänsla?
Någonstans i början tror jag.
Tror du det?
Men jag tycker liksom att med åren så funderar man mindre på sånt där. Eller i varje fall jag liksom...
Jo, men AT där,
ja.
Då är det ju så uppenbart som Rebecka är inne på att du är ju under utbildning. Du får lov att ställa alla de här frågorna.
Mm.
Jag tror liksom den största faran är när man blir färdig specialist.
Ja, sen ST, mm. nybliven specialist.
Mm. Det tror jag liksom...
Eller vad vet jag.
Det men tror jag de flesta drabbas av den känslan ändå för att då förväntas det att du ska ta ett körkortet mm. och kunna manualen och kunna alla grunderna. Och att det är svårare då att säga så här, fan det här kan jag inte, måste kolla upp.
Mm. Är det här som är den här Donner...
Donner-Kruger-effekten. Ja, mm. ja, det finns en hel bok av en svensk snubbe om det. Men grejen att, men också då tycker jag lite faran att man måste kunna liksom våga visa att man inte kan
mm.
just i det läget.
Mm. Jo, men det är ju det som är så jätteskönt med att vara ny.
Mm.
Att då är det ju jättelätt tycker, att våga alltså, visa att
jag tycker
man inte
det
kan.
Man lär sig i yrkeslivet är att man blir bra på det man jobbar med hela tiden.
Ja.
Mm.
Och det är det man kommer lära sig, det är det man kommer ihåg. Och det man inte jobbar med eller träffar på mer sällan, det kan man ju inte på samma sätt alls.
Nej.
Och där tycker jag, där får man bara komma ihåg att där får man fråga efter hjälp eller slå upp det, eller liksom ta reda på det när man kommer till den här situationen hela tiden.
Mm.
Och det är väl inte så mycket mer med det. Liksom.
Du verkar väldigt mentalt stabil som person.
Nej, det är jag inte alls säker. Men att,
det är för att Anders förenklar livet.
Ja,
ja kanske. Mm. Men,
det låter jättebra.
Ja, men, det är säkert jätteskönt att vara Anders huvud. Men igen, att jag tycker så här att... Jag pratar med min sambo ibland lite sådär. Hon är infektionsläkare, jag är medicinläkare. Och då, jag är lite...
Men jag har liksom, Christian, jag har inte ambitionen att vara den som kan allt om allt.
Nej, liksom. men det är inte så... Det är
men jag kan tänka mig att du är mer såhär... fan, jag är ändå jävligt bra på det här.
Nej, men såhär, jag menar den där gränsen, den där yttre gränsen. för det verkar det vara så här. Här går muren och sen så utanför kan jag fråga. Ja. Men jag tycker det är liksom en gråzon där jag tycker att det liksom... Så här,
jag tycker inte att det är så skämmigt att fråga någonting som jag borde
inte
kunna.
Skämmigt, men så här, vi är på de olika sjukhusen och folk som lyssnar på det här, de jobbar oftast på andra sjukhus ute i landet och det är den här jag kan tycka när vi jobbar på Stockholms sjukhus att liksom man sätter den här gränsen ganska snävt in på sig själv så här, men jag kan inte insulin, jag ringer och frågar diabetesläkaren och jag försöker liksom pusha ST-läkarna och AT-läkarna att liksom flytta den här muren lite utåt och säga att men ni måste försöka komma ihåg det finns liksom basgrejer som för det blir lättare att jobba.
Nej, om man faktiskt man kan inte fråga om allt.
Man kan inte fråga om allt och vissa grejer kan man våga slå på internetmedicin eller sin manual och säga så här, det verkar ju rimligt att sätta in 3 enheter insulin på den här diabetesen som har 16 i glukos. Jag måste inte ringa från endokrinkonsult om det.
Mm.
Därför att varje konsult, varje fråga, varje liksom då om de här gränserna är för snäva det blir dubbelarbete, det blir merarbete, det blir ineffektivt. Mm. Så att jag...
Nej, men det där är ju en konst att liksom lära sig när ska man be någon annan om hjälp?
Mm.
Man ska inte göra för sällan, definitivt inte.
Nej.
Men det är också jobbigt med någon som frågar om allt.
Ja.
Så att...
Det verkar skönt att vara Anders.
Anders har lång och stabil erfarenhet, va? Han har ju lärt sig vissa saker under sin karriär.
Men det är kanske inte jättemycket saker jag kan. Men de sakerna tycker jag ändå att jag kan, liksom.
Mm.
Och sen resten frågar jag. Jag frågar nog om insulinet i så fall.
Du är liksom som Andre Agassi. Som, du kör baslinjespelet, krånglar inte till det, springer inte fram till, till nät och står på forward. Liksom, du varierar inte så mycket utan du bara nöter ner.
Nej,
med en backhand.
Men jag har väl på nät ibland. Det tycker jag måste göra. Det går inte bara att stå i baslinjen.
Jag har en så här. Vänner runt omkring har nämnt föräldrar som har gått bort. Och människor dör runt omkring. Mm. Och ni har säkert också vänner och släktingar som har gått bort senaste halvåret. Och jag har tänkt på, det är liksom en liten reflektion där att jag tycker, eller så här, jag har en fråga. Tror ni att det är liksom skiljer sig mycket i hur man kan processa och hantera någons bortgång beroende på hur personen dog. Nu pratar jag inte så här att någons liksom femåring, 15-årig barn har dött, utan nej, vi pratar äldre. Mm. Vi pratar, säg, 65, menar, 65 uppåt. Mm. Ja. Liksom, släktingar,
är det precis samma
mostrar,
ålder, men
olika dödsorsak
har gått, gått till på olika sätt.
Men vi tar äldre, liksom, som i alla fall har passerat 65.
Ja, svar ja, tror jag.
Och på något sätt, alltså, jag menar så här, om du någon går runt och ut på gatan som är 73 och får en istapp i huvudet och dör, eller samma person, en 73-åring, får en pankreascancer och det är 3 månader, går bort om 3 månader, vet att ska dö liksom, 3 månader.
Men då blir ju anhöriga mycket mer förberedda. Mm. Man får ju liksom chans att prata, tänka, bearbeta, alltså på något sätt förbereda sig, tror jag.
Jag tänker också att det är, alltså, om man tänker att det där är två extremt skillnader, så är det ju också en, liksom, det finns ju en annan nivå som är, ja, men någon lite mer långsam cancerhistoria där det tar liksom 3 år istället.
Exakt.
För 3 månader.
Exakt.
När man liksom har gått och levt med döden länge.
Mm.
Så det är ju liksom en dimension, tänker jag, av tid.
Det är en variant som då precis, eller liksom så här, ja, men en vanlig grej, någon har fått en bröstcancer, överlevt, fått behandling och sen så får ett recidiv, ett återfall efter x antal år och liksom har som en lång många sjukdomsår.
Mm.
Jag tror en av de värre sakerna att gå bort med, det är liksom sjukdomar där kognitionen drabbas.
Mm.
Att jag menar avancerad Alzheimer och liknande, det här liksom att man tappar liksom sina funktionsförmågor efter en, och anhöriga lider verkligen det. Man kan inte kommunicera, man känner inte igen sin anhörig, och det tror jag är svinjobbigt.
Men Alzheimer är väl liksom den är där uppe bland liksom topparna, att och där. Jag har en vän vars mamma dog i Alzheimer-demens, gick relativt snabbt, i alla fall mot slutet. Men ofta är ju Alzheimer väldigt, väldigt utdraget, som du säger.
Mm.
Och då blir det som ett tillstånd.
Mm.
Min mormor, hon var sjuk i väldigt många år. Och då var det nästan en lättnad när hon ändå till slut dog. Sorgligt med en lättnad. Mm. Men
vad tänker du då? Alltså, jag tror man lite så här slentrianmässigt tänker på den här snabba, överraskande döden som någonting bra.
Exakt.
Det där som du var inne på, istället låter det så dramatiskt.
Mm. Nej, men okej. Det klassiska som så här, man kan höra folk säga, jag hoppas att jag dör av en stroke i sömnen.
Mm.
Eller en hjärtinfarkt. Men jag menar, det finns en liksom bekant eller som dog liksom under en någon idrottsevent, och han, personen var inte alls, jag skulle säga att han var 70-75 års ålder, 70-75.
Mm. Ja, men det är ju som att dö i en olycka, det är ju
där inte någon hade chans att ta farväl. Ja. Så det där ta farväl-grejen verkar central.
Mm, det tror jag.
Och frågan är,
om man får välja.
Och frågan är,
behövs... För det var du inne på, vi fick ju välja lite grann.
Ja. Men frågan är liksom, räcker det med, min morfar fick ett brustet aortaaneurysm.
Mm.
Men låg liksom med det, jag vet inte om det var något dygn, två. Så min mamma och de hann dit och liksom
tittade med dem tills han dog. Jo, men det är ju bättre, säkert en istapp i huvudet, men det är sämre än
en pankreaskancer i 3 månader.
Om man tänker just i den här förberedelse.
Ja, vad är den om vi är lite krassa liksom, vad är det perfekta upplägget?
Om man tänker att man inte har förberett sig. Alltså ingen har förberett sig. Alltså man också har liksom administrativt dödsarbete att hantera. För det är ju liksom det ska icke förnekas. Nej. Att det finns där. Nej. Och det är liksom, det tar ju mycket plats liksom i medvetandet och liksom praktiskt. Och då ska man ju ändå ha en period där man är rätt klar i huvudet. Man hinner prata igenom sådana grejer och bestämma sig för saker. Mm. Och då kanske de där 3 månaderna är lite rimligare. Men det är ju också hur dåligt ska man må den där tiden.
Mm. Exakt. Mm. Hur dåligt mår personen? Mm. Hur mycket lider den personen? Nej, men jag kan vara helt personlig. Det är inte så, liksom, jag har skrivit en bok ändå om min pappa, så det, it's out there. Så att jag hade 2 pappor, en pappa, en biologisk och en styrpappa som dog inom loppet av ett år. Och det var liksom, min biologiska pappa var född 42 och det tog honom liksom en månad där. Mm. Och min styrpappa som jag växte upp med, han var född 32, 10 år äldre, men biologiskt liksom yngre än min. Liksom, och piggare. Mm. Och han fick en pankreascancer. Mm. Och det tog 3-4 månader. Mm. Och min pappa då liksom dog av alkohol och leversvikt och sådär. Mm. Och han var så förvirrad och i någon slags leverkoma och morfin och infektion och så att det liksom gick inte att kommunicera med honom sista. Nej. Från att han blev akut sjuk till han dog.
Mm.
Och det, förutom att det är liksom min, ja, biologiska pappa, liksom riktiga pappa om man säger, så, och var 10 år yngre, så var det ändå, jag tror att den faktorn var väldigt jobbig, att det blev liksom inte något sista snack.
Ja, men det var inte precis. Medan
min styrpappa satt i sin fina fåtölj och liksom vi 3-5 år, det var supersorgligt och alla visste vad slutet var. Men han, ja men pappa led inte alltså fysiskt. Och liksom satt och liksom dagar ut och pratade med liksom vänner, de kom dit och flera, och framförallt hans son och vi styrbarnen och liksom annat. Det fanns det fanns rimligt mycket tid att vi snackade ju liksom inte om döden och så, utan men bara att vi hade det i bakhuvudet. Så att det var jättesorgligt och det är så här hemskt att han är borta, men jag tycker att om jag fick kopiera så skulle jag gärna ta hans.
Då väljer du den där med fåtöljen och snacket.
Mm.
Ja, det låter ju onekligen trevligare.
Mm.
Och lite värdigt.
Mm.
Nu får man ju inte välja sånt här riktigt.
Nej, det får man ju tyvärr inte.
Nej.
Det här är bara på låtsas du pratar om.
Men,
utan man ställs ju inför 8 år.
Ja, men låtsas får man välja.
Det finns så många varianter på temat, men jag håller med dig Anders att jag skulle också gärna undvika den där demensen.
Mm.
Ja, hur nu man gör det.
Ja, om du väl får den där diagnosen när det går snabbt.
Ja, då är det ju liksom vad det är bara.
Mm.
Man får hoppas att man blir en glad dement patient liksom.
Ja,
för det är ju så olika tycker jag hur man verkar må innanför sin demens.
Det är väldigt sant. Men du vet vad, det är väldigt sant. För att, lustigt att du säger, för att återigen, vi kör på. Min mormor, som sagt, var dement i ett 10-tal år. Jag tror att hon var liksom väldigt deprimerad och fick liksom,
var hon deprimerad innan demensen?
Ja, intensiva behandlingar och låg inne för depression och sånt där. Men när demensen blev så pass allvar så hon liksom log och pratade italienska och satt och sjöng för sig själv.
Mm.
Då upplevde man ju att hon var harmonisk.
Ja. Äntligen.
In i kokosnäst, liksom, fast på ett positivt sätt.
Vad skönt.
Ja.
Ändå.
Ja, för då kan man ju ändå, men man ser ju om någon lider på något vis. Och det låter ju inte så på henne då egentligen.
Nej. Ja. Tack för dagen.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på.
Vi busar lite och kör en fördomsbonanza i Tottes frånvaro till grann.
Okej, jag ska göra mitt allra bästa.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag ska också
hänga på. Det är du kör bara, det ska inte vara något problem.
Men en twist på det hela.
Mm.
Jag säger en specialitet.
Mm.
Och så ska ni fundera på... när människor från den här specialiteten har liksom en doktorsfest, disputationsfest,
mm.
slash 40- eller 50-årsfest.
Alltså en stor fest.
Stor fest, mm. sittande liksom och, det, och sådär. Vad är det för framträdanden och vad är det för tal? Vad, liksom, vad händer under en sån här fest?
Okej.
Okay. Okej. Okay. Och där är...
Och du tänker att det skiljer väldigt mycket mellan specialiteter?
Det gör det ju. Ju. Mm. Örnäs och halsläkarna har 50-årsfest.
Mm.
Vad händer?
Det är nog väldigt trevligt. Alltså jag har varit på åtminstone en disputationsfest med läkare.
Ja.
Det var jättetrevligt.
Ja.
Var det tal?
Det var tal.
Mm. Var det ploj? Eller var det mer seriöst?
Men det var väl ganska seriöst.
Ja. Var det något framträdande? Hade någon gjort ett quiz? Eller var det liksom någon som sjöng en sång?
Ja. Alltså...
Var det utklädnad? Spexigt?
Alltså, ja. Det var länge sedan. Jag minns faktiskt inte.
Eftersom Anders inte har varit med mm. så är fördomsbenans och det är vad man har för fördomar.
Mm. Jo, men, vet du, jag försöker kicka igång saker
och tänka. Han plockar ur sitt eget erfarenhet. Absolut.
Fördomen är att det skulle nog kunna vara utklädd.
Utklädning.
Ja, alltså maskerad tema.
Ja. Ja. Det skulle kunna vara kul.
Så det är tema liksom
sjöra. Det skulle kunna vara någon som spelar trombon till exempel.
Mm. Ja, ja.
Det är bra.
Mm.
Tror jag.
Ja.
I din värld, Rebecka. Öronläkarna.
Ja, jag tänker djupt.
Men de är ganska lättsamma. Liksom.
Är de det?
Glada.
Ja.
Det är på en... Inte det dyraste stället, utan de har liksom hyrt... Det kan vara på
men hellre många än lyx. Ja, alltså hellre stort än lyxigt. Ja.
Det är liksom inte Blå Hallen.
Det är nog alla ska med, tror jag.
Mm. Ja, det är inte Blå Hallen, det är inte... liksom, vad kan det finnas för dyra ställen? Fandenotska palatset och sånt. Utan det är...
Kan det inte vara att de har ett band till och med på jobbet?
Jo, exakt.
Det är klart de har.
Mm.
Det är självklart att de har ett band på jobbet.
Fast, och jag sitter ju då på lite facit där till en av de här. Det är... Det var snart körsång. Det var liksom fyrstämmigt.
Mm. Mm.
Och för många av de här öronnäsa-halsläkarna, de har ju varit med i Flix och såna här kår,
ja,
liksom Spex och sånt. Så de är duktiga på att sjunga.
Mm.
Och så att någon slänger,
ljud, vad ska man säga?
Någon slänger fram en gitarr. Ja, ljud, exakt. Mm. De är väldigt medvetna om ljudet.
Ja.
Så det är inte för lyxigt.
Nej.
Alla ska vara med.
Det är en typisk kul fest att gå på, tror jag.
Mm. Mm. Vi kör nästa då.
Mm.
Hematologerna, en seriös avhandling om någon stamcell.
Och ja, men här är ju inget spex.
Nej.
Nej.
Alltså, det här känns lite mer formellt.
Precis, måltid, alltså det är ju väl inneservett.
Ja.
Ja,
och sen är det
vit duk.
För att det är fortfarande inte så lyxigt ställe kanske.
Nej, men det behöver inte vara lyxigt för att det är linneservett och vit duk.
Nej.
Nej, utan det kan liksom vara...
Och det är ju många utländska gäster med.
Ja, kul.
Islänningar, två amerikaner, två irländare.
Ja, alla tal själv på engelska.
Så det är, allt är på engelska.
Ja,
mm. För opponenten har varit liksom från Harvard och sådär. Mm.
Och det är ju inget spex.
Nej.
Nej, det, ingen har ju på sig någon konstig peruk. Det är ingen guldperuk om man säger så.
Nej.
Nej.
Det är lite så sårligare stämning.
Ja.
Och tal.
Ja, på engelska.
På engelska.
Ja. Mm. Och de är värdiga.
Färdiga och sakliga. Mm. Mm. Mm.
Du har varit en otrolig kollega.
Mm. Mm.
Och
fast
sen,
på engelska.
Fast på engelska. Mm. Du har varit en otrolig son. Fast på engelska.
Så.
Mm. Men de är väldigt duktiga som personer.
Är det dans?
Alltså det blir väl dans. Bli. Ja, men det blir dans. Och då är det kanske... Alltså det är ju liksom inte smal musik.
Nej, jag vet.
Ja.
Det är en jazztrio.
Ja,
ja,
gud. Att jag ens började tänka på någonting annat.
Med Texas Johansson.
Mm.
Per Texas. Som, och så är det par. Liksom, det är
pardans.
Pardans.
Mm.
Mm.
Ja, okay.
Mm. Gud, tänk att de kan det. Fan vad duktiga
de är. Ja, de är grymma. Och sen kör vi narkosläkarna då.
Ja, det är ju en röjarefest.
Mm, det är det.
Ja.
Det vet ju alla.
Ja.
Ja.
Det är på något lite galet ställe.
Ja.
Typ...
Jag vet inte, jag kan inte olika disputationsställen, ursäkta. Men
nej, men de har hyrt en sån grottlokal på Södermalm.
Ja, men precis, det här är ju en fest.
Och så har de hyrt in liksom Indian Garden som kommer med liksom buffé, indisk mat.
Och det är DJ, det är ju inte
det kan
ett band.
Vara en bra DJ, ja. Tror jag.
Ja, de börjar med DJ.
Ja,
som in, de, man kommer dit och då är det liksom...
Det är nog rökmaskin.
Festen,
ja, exakt. Det är rökmaskin. Ja. Och så får man en liten shot med en sån här liksom finsk vodka.
Ja.
Och så rökmaskin. Och så är det liksom... Det är ballonger.
Den, är nog den här shotten är nog färgad.
Ja, det ser
nog
liksom, treskiktad.
Ja, eller bara grönt eller blått ut eller någonting.
Och sen är det liksom... Det är massa bubblor och ballonger. Och det är free seating.
Det här låter...
Alla bara sätter sig.
Utifrån det här så blir det narkosläkare då för mig.
Och så är det... Och sen så liksom... Ja, men... Det är buffé.
Mm, trevligt. Låter
och sen
trevligt.
Så kör de band. Där är det ett rockband som kör.
Det känns också som att det pågår väldigt länge. Den sista som går, det är ju liksom tidig morgon. Mm.
Chefen är den sista som stänger. Så stänger ju det så festen. Det är efterfest. Mm.
Ja, men en
grym efterfest.
Mm, kul. Mm. Låter kul.
Ja. Och så tar vi infektionsläkarna.
Infektionsläkarna.
Nördarna.
Det tycker jag lite taskigt. Nu är ju jag infektionsläkare.
Ja. No shit.
Hur var din disputationsfest?
Det är svårt att ha fördomar om det här.
Men ta ett snitt. Du måste ändå ha varit på typ 12 disputationsfester.
Ja, men genomsnittet är i stämning.
Vad är liksom snittfesten?
Snittfesten.
Är det satsigt?
Nej, men infektionsläkare är väl liksom duktiga personer oftast. Mm. Och festen är också väl ordnad. Mm.
Jo, men har du sett det i förhållande till hematologerna?
Ja, men det är mer avslappnat än en hematologfest.
Mm. Ja. Men det är inte narkosen?
Nej.
Nej,
det är nog inte narkosen.
Nej.
Är det
tal på rim?
Ja,
det kan det vara.
Det kan det såklart vara.
Kanske att
ja.
Och det är liksom och det är någon stämsång och någon som tar fram en cello.
Det kan det nog vara.
Ja.
Cello tycker jag låter lite.
Det är så stort.
Dragspel. Nej, inte dragspel.
Men en liten fiol kanske.
Ja, en klarinett. Vet jag att jag har sett en gång. Mm.
Är det disco? Är det liksom?
Ja, men det är det. Ja. Det är absolut disco.
Men det är inte till tre, utan det stänger ett.
Och då är det slut.
Det stänger väl två i varje fall.
Så pass. Men allt är ganska rimligt.
Ja, men allt är ganska
rimligt. Ja, det är en rimlig fest. Ja.
Det är liksom inget
narkosläkarna
riktigt
har
crazy
riktigt,
som händer.
Det är crazy, men på infektionsläkarna
men
så är det en rimlig fest.
Jag tror narkosläkarna slår nog i craziness. Mm.
Ja, förlåt, det är en helt annan
grej. Ja, jo, men det är klart. Men,
alltså, det är inga skandaler på infektionsläkarna.
Men, vet du vad? Jag tycker taglinen alltså, en rimlig fest. Den säger ändå väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Jag har haft väldigt kul på infektionsfest.
Jo, men alltså, man kan ha kul på en rimlig fest. Man ska inte basha en rimlig fest.
Okej, utan sista då.
Men det är många som också släpper loss bra. Mm.
Ja, det är så.
Ska jag säga.
Det är sista.
Ja.
Okej.
Barnläkarna.
De blir ju fulla så snabbt.
Kan det vara någon som spelar kongas?
De blir fulla väldigt snabbt eftersom alla har små barn. Så de är ju inte vana.
Ja, gud, den är bra.
Nej, men så är det ju.
De kör hysteriskt snabbt.
Alltså, det är ju
de kör förfest.
Ja. Nej, men alltså klockan 10:30, då är ju alla för fulla och måste gå hem.
Det är
sant. Ja, det var jätte...
måste...
Alla gör en sån Irish exit.
Och måste sen är det grymt många barn med barnläkarna.
Ja. 12:30, då är det lång gång.
Så de har förfest, de ökar. Mm. Men det är också väldigt uppstyrt.
Ja, ja, gud ja.
Alltså där jag vet, där går ju hela liksom, allergisektionen upp och kör en kör.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och sen så kommer... Ja, men liksom, mottagningen kommer upp och kör sin kör. Mm. Det är många liksom, framträdande.
Mm, det kan det vara.
Mysigt att de har ansträngt sig så mycket för varandra.
Mm.
Har vi något typiskt barnläkarinstrument?
Är det triangeln?
Är det tvärflöjten jag är inne på?
Ja, det känns som att barnläkarfesten den hamnar någonstans mellan infektion och... Ja, men
vet du vad, de goes hard men också tidigt. Det är ju det.
Ja. Ja, men det är städat klockan 12.
Ja, ja.
Då finns det inte en kotte kvar. Nej.
Ingen orkar. Nej.
Ja, men det var nog allt vi hade på fest.
Mm.
Mm, tack. Det var allt vi hade för idag. Ronden, avsnitt
148, va?
148. Tack Rebecka.
Tack.
Och vi tackar alla patrons för att ni stödjer oss.
Ni ska ha det varmast av tack.
Och vi ska tacka Anders.
Ja, tack. Kul att få komma hit och podda mer.
Så seriöst.
Vad du säger, Christian? Högt och lågt och medicin?
Ja, det är mest lågt nu för tiden.
Lågt och medel i varje fall.
Ja, ja, rimligt.
Men tack alla lyssnare, och hör av er om ämnen och feedback på alltihopa. Och Anders, välkommen tillbaka under våren.
Tack snälla.
Görs. Hej.